With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 214 i Karriärpodden. Låt mig presentera den här veckans gäst, entreprenören Bonnie Ropé, vd på femtechbolaget Bonsun, som ska börsnoteras precis nu i dagarna när det här avsnittet släpps. Bonsun jobbar med hälsa och välmående genom digitala verktyg, och mest känd är kanske deras app som riktar sig till personer som genomgår IVF-behandling. Nu blir Bonnie börsens första femtech-vd, och det ska vi såklart prata om. Och vi ska också prata om resan dit, som gick från att starta en golftidning riktad mot kvinnor till hur hon redan 2014 tog sitt pick och pack och flyttade till Kina för att lansera sin första app, en gravidapp på den kinesiska marknaden. Det här är framförallt ett samtal om livet som entreprenör och om stress och press och välmående. Och vad Bonnie kallar för a functioning workaholic. Vill du veta vad det betyder, så fortsätt att lyssna nu. Och följ med oss och lär känna en väldigt spännande person. Jag som programledare heter Eva Ekedal. Bonnie Ropé, välkommen till Karriärpodden.
Tack, så roligt att vara här.
Ja, men alltså det är så kul, för vi har ju redan, så här, vi har ju träffats.
Ja.
Och då så satt vi på en middag, nu ska jag försöka erinra mig när det var, men det kan jag nästan, vad kan det ha varit, 2019 eller 2018?
2019.
Ja, och det var jättetrevligt, det var på en sån här Sveriges mäktigaste kvinnor-gala, och jag tror du var nominerad på listan där också, va?
Ja, jag var med på listan.
Mm. Ja, och jag fick dig till bordet, och sen så hade vi jättetrevligt samtal, och sen helt plötsligt så hände det någonting i ditt bolag som gjorde att du bara så här, nej, jag är hemskt ledsen, men jag måste gå mitt i middagen, och i vår väldigt trevliga konversation. Så att, jag tänkte så här, äntligen, nu ska jag få fortsätta prata med dig.
Ja,
där vi slutade för 3-4 år sedan då.
Ja, exakt. Jätteroligt. Jag kommer ihåg det. För det var sånt roligt bord vi satt vid. Och det var så intressanta diskussioner. Så att jag kände verkligen att jag ville fortsätta. När vi var mitt i lanseringen av våran IVF-app.
Ja,
då.
Precis.
Och då var det så att en av mina kollegor hade blivit utelåst från kontoret. Så att alla jobbade ikväll, förutom jag som var på den här galamiddagen. Men när de blev utelåsta var jag helt enkelt tvungen att rusa tillbaka och öppna.
Ja.
Ibland är det
helt
så.
Helt naturligt. Ja, men så kul att få höra mer om din story. Och den är ju, alltså följa ditt bolags utveckling är ju väldigt spännande, och jag tänker att vi kanske måste börja där. För det händer ju väldigt mycket just nu med Bonsun.
Ja, Det är en väldigt spännande tid just nu.
Ja, verkligen. Precis i dagarna.
Ja.
Men alltså, vad är det för någonting? Nu får du köra din så här pitch här, tänker jag.
Oh, min pitch. Bonsoon är ett mjukvarubolag som fokuserar på att utveckla digitala lösningar som förbättrar livet för människor. Mm. Vår första produkt var en virtuell barnmorska som vi lanserade i Kina. Mm. Och vår andra produkt var en svensk variant av den. Den sålde vi i slutet av 2019. Sen så har vi utvecklat en IVF-app som hjälper IVF-kliniker att ta hand om sina patienter. Man kan också ladda ner den själv som kvinna och som par. Så får man stöd genom hela sin fertilitetsbehandling. Mm. Och sen har vi en tjänst för stress och oro som baseras på en KBT-form som heter ACT.
Mm, som jag känner till.
Ja, mm. Och den säljs till företag.
Ah, men så det är både och, både det är liksom hälsa och fertilitet då, kan man säga.
Ja, precis. Mm. Och vi begränsar oss inte där. Grunden i allt vi gör är att det är evidensbaserat. Det är forskningsbaserat, att det finns forskningsstöd för att det fungerar.
Mm.
Nu är det vitt sprätt med fake news, men när jag startade det här så såg att internet är fullt av saker som inte stämmer, och det finns inget sökfilter på jag vill bara veta vad som är fakta.
Mm, precis.
Men liksom lite tolkat fakta, för man kanske inte vill skaffa ett konto på PubMed och läsa forskningsrapporter. Men hur gör vi forskning lättillgängligt för allmänheten? Så att det är gemensamt för allt vi gör.
Mm. Och då blir man ju nyfiken att höra, hur började det här då för dig? För det är många år sedan som du drog igång nu.
Ja, men det började med att jag fick havandeskapsförgiftning under min graviditet. Och förstod inte att jag var sjuk. Därför att jag googlade på symptomen som jag upplevde dem.
Mm.
Inte den medicinska termen på symptomen. Och jag googlade inte på min diagnos, för jag visste ju inte att jag hade en diagnos.
Mm.
Så att det var där den här idén föddes, om när jag sen fick reda på att det jag hade var väldigt allvarligt. För att jag valde att helt enkelt vara hemma och tänkte att nej, men det här är nog ingenting.
Mm.
Ja. Livet ska vara så här jobbigt, ungefär så.
Mm.
Sen av en slump fick jag reda på att det var havandeskapsförgiftning. Och sen, eftersom jag bor i Sverige, så får man ju hjälp snabbt.
Av mödravården och så.
Ja, jag åkte in akut och sen satte de igång förlossningen. Och, botningen på havandeskapsförgiftningen är ju att man föder barnet.
Mm.
Och det var så det började. Och sen så gick jag till Karolinska, gick till Mödravårdsförbundet. Jag gick till de som utbildar barnmorskorna, pratade med forskare. Och sen så hittade jag en modell för att göra det svenska mödravårdssystemet digitalt.
Mm.
Och det lanserade jag sen i Kina.
Ja, men alltså, det här måste vi ju prata om. Hur kommer det sig? Du liksom tog det som vi på något sätt fick i oss, inte då icke-digitalt när vi gick till mödravården, och gjorde det digitalt och lanserade Kina just.
Ja, precis. Och det är väl någon störning jag har där kanske. Mitt tidigare företag var ju en golftidning för kvinnor som jag lanserade i Sverige. Och det gjorde jag ungefär samtidigt som Skype och de här digitala bolagen bara skalar upp över hela världen.
Mitt under IT-boomen alltså.
Ja, eller efter IT-kraschen skulle jag nog säga.
Ah, okay.
2004 startade den.
Ah.
Men jag kommer egentligen från internet och digitalt. Jag jobbar mycket med det på slutet av 90-talet.
Mm.
Men golftidningen fungerade egentligen bara i Sverige. För att det är så mycket kvinnliga golfare här. Den gick inte att skala. Så att jag var helt bestämd med att den här tjänsten, den ska finnas i hela världen. Och då vill jag börja på en stor marknad. Först var jag inne på Spanien, men sen så blev det Kina.
Mm.
Och sen också för att jag var väldigt nyfiken på Kina. Jag visste ingenting om Kina. Och
du hade ingen koppling dit? Liksom.
Ingen koppling. Nej. Jag insåg det första gången jag åkte dit och jag satt i en taxi att jag vet inte ens vad stopp heter.
Nej.
Hur säger man nej? Eller vi är framme. Taxin bara körde förbi och jag
Halt, stopp.
Ja, men precis. Jag kunde inte ens 1, 2, 3. På de flesta språk kan man ju säga någonting, någon fras. Men
du åkte dit alltså?
Jag åkte dit,
ja. På så här vinst och förlust, eller hur gick det till?
Ja, det började med att jag fick ett planning grant från Sida.
Mm.
Och med hjälp av den första startskottet tillsammans med faktiskt starta eget bidrag fick jag.
Mm.
Så det är jag en väldigt stor fan av. Jag vet inte om det finns kvar, men det var en väldigt bra grej.
Det var bra för dig.
Mm. Mm. Men då flög jag till Kina tillsammans med en person som heter Lennart, som hade jobbat på UNICEF på 80-talet i ett Sida-finansierat projekt. Mm. Han kände väldigt mycket människor inom mödravården i Kina. Så att, Lennart och hans fru Karina följde med och presenterade mig för den kinesiska mödravården, där jag fick möjlighet att bara pitcha min idé och säga, det här tänkte jag göra, tycker ni att det här verkar en bra grej?
Ja.
Och det tyckte de alla, att det här är precis vad vi behöver.
Mm. För hur var det i Kina då? Hade de mödravården och hur långt hade de kommit?
Så Kina är ett väldigt stort land. Mm. Det är en otroligt stor skillnad på, om man tänker sig Shanghai eller landsbygden.
Mm.
Det finns ju ställen på landsbygden där det inte finns rinnande vatten på sjukhusen. Hur ska man då göra en säker förlossning på ett sjukhus om läkarna inte kan tvätta händerna?
Mm.
Under flera år så fanns inte kvinnokroppen med i läkarutbildningen i Kina.
Nej,
det är sant. Ja, så det är mycket. Det finns ju också, de hade problem med att på vissa ställen så gav man gravida kvinnor antibiotika varannan vecka under hela graviditeten. Det var det som var mödravårdskontrollen. Men mycket har ju hänt.
Ja.
Men
de låg långt efter oss. Då.
I vissa delar, ja. I vissa delar av landet. Återigen, det är ett stort land. Sen har de ju gratis mödravård i Kina. I den orten där man är född. Men väldigt många jobbar inte där de föddes.
Nej.
Det finns otroligt mycket migranter i storstäderna som kommer från landsbygden. Och när de blir gravida, då tar de inte ledigt från jobbet för att gå på mödravårdskontroller.
Nej.
I sin hemby. Utan de gör inga mödravårdskontroller.
Hur kommer det sig att det blev just Kina?
Bara magkänsla.
Det var så?
Det kändes rätt.
Och sen var du nyfiken på landet och åkte dit. Vad coolt. Och hur gick det sen då?
Ja, men vi fick pris, bästa mobile internet startup. 2014 tror jag var. Vi vann bästa design för våran app. Vi fick priser som bästa hälsoappen, topp 3 mödravårdsappar så småningom. Vi fick pris för bäst social startup i Shanghai. Vi fick pengar av Shanghais lokala regering. De betalade vårt kontor i ett år.
Mm.
Vi fick en väldig framgång och spridning och väldigt mycket uppmärksamhet och kärlek, skulle jag säga. Det var otroligt uppskattat.
Mm. Så vad hände med dig? Du bodde där då, eller?
Ja, till en början så reste jag väldigt mycket fram och tillbaka. Och sen flyttade jag dit med mina 2 barn.
Mm.
Och då gjorde vi så att vi reste hem under jul och sommaren. Och barnens pappa kom och hälsade på en gång per termin. Och sen var vi där då egentligen heltid under 2 år.
Mm.
Och sen så när vi flyttade tillbaka, jag och barnen, då började de fortsatte i svensk skola. Och då reste jag mycket fram och tillbaka. Men då var min organisation i Kina så pass stabil att den var självgående. Trodde jag åtminstone. Och sen så lanserade jag den svenska gravidappen i Sverige. Och sen fick vi ju spår på det här med IVF och provrörsbefruktningar och började titta på att produktutveckla inom det.
Mm.
Och då kunde vi använda samma tekniska plattform som vi redan hade, som är väldigt vältestad.
Mm. Alltså, det är ju en sån fascinerande historia. Vad känner du när du berättar om liksom, hur det började, nu när du står där du står, när det liksom är börsintroduktion och sånt som händer här precis i dagarna?
Alltså det är dels en overklighetskänsla, men just nu också lite så här, ska jag säga sorg eller någonting. Jag är upprörd och ledsen över att Jinwei inte kan vara med när jag ringer i klockan 13 oktober.
Mm. Och vem är det?
Jinwei är min första anställda i Kina.
Mm.
Hon är ju kvar i bolaget. Så vi har gjort det här tillsammans. Anish som är CTO, han har också varit med sedan start. Och han är ju med, han bor numera i Sverige. Men jag tycker att Jinwei skulle vara med också.
Ja, och det går inte.
Det går inte på grund av karantänsreglerna.
Men annars hade du velat ha det så?
Ja.
Mm. Ja, men jag förstår, du har haft massa med duktiga medarbetare. Men hur var det liksom att komma in i den kinesiska kulturen och så för dig då?
Ja, jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Hur det är att vara svensk, vad är svenskhet egentligen, vad har jag för värderingar, vad är det för värderingar jag inte kan göra avkall på. Mycket som jag trodde var helt naturligt för alla i hela världen, tycker man i Kina är jättekonstigt och totalt barbariskt.
Ah, som till exempel?
Till exempel att vi låter våra barn leka, att det är okej att de får lite skrapsår på knäna, att de kan ramla ner från lekställningar och få blåmärken.
Mm.
Tycker vi är okej i Sverige. Då lär man sig hur högt man ska klättra. Vi är ju där och tittar, nu säger jag vi, men ja, men jag kan säga vi, för jag har varit i så många svenska lekparker, svenska föräldrar. Vi står vid lekställningarna och håller koll så att barnen inte klättrar upp från en höjd där de bryter sina ben.
Aha.
Men att ramla från en stolshöjd eller från, vi har ju något sorts riktmärke att ungefär så lång som barnet är, så lång fallhöjd är helt okej.
Aha.
I Kina vill man ju helst inte att barn ska leka på det sättet, utan det bästa och säkraste är att sitta kanske framför tvn.
Aha, eller sitta still på en stol. De håller mycket mer liksom kontroll på sina barn.
Ja, och sen det här med kreativitet som är viktigt för oss.
Mm.
Mina barn kom hem från sin kinesiska skola med jättefina teckningar. Så tänker jag, ja, det här var lite avancerat eller annorlunda stil. Och sen när jag skulle hämta dem, kom lite tidigare någon dag, då ser jag hur läraren står och pekar hur de ska rita och vilka färger. Alla barnen ritade exakt samma sak. Och det ser man också i kinesiska parker hur de färglägger. Och då finns det schema för vilka färger man ska använda.
Mm.
Och när jag kom dit med mina barn till de här parkerna, då blev det ofta liksom en halvcirkel av människor som samlades runt mina barn. Och var helt häpna över vad mina barn målade. Därför att de valde egna färger. Och det är lite speciellt när man inser att vuxna blir förundrade över barn som målar med egna färger.
Det måste ju dämpa kreativiteten.
Ja, något så otroligt.
Mm. Okej, så det var massor med såna här aha-upplevelser som du naturligtvis fick. Hur många år blev det i Kina?
Totalt 4 år. Och jag är väldigt ödmjuk inför invandrare som kommer till Sverige.
Mm.
För jag vet hur det är att stå i en matbutik och inte veta, är det här mjöl eller blekmedel jag har i handen?
Mm.
Och så är man frustrerad för man ska hem och laga mat till sina barn. Och när jag flyttade till Kina, det här var ju innan det fanns de här översättningsapparna. Det var ju väldigt tidigt, så att jag hade inte den hjälpen alls.
Hade du läst kinesiska? Eller?
Nej, inte alls. Det är klart, jag förstår att det är en jätteskillnad att fly till ett land eller att flytta till ett land för att starta ett företag.
Mm.
Så att jag åkte dit och var helt otraumatiserad. Men det jag menar är att vara som en outsider i samhället, inte kunna läsa vägskyltar, inte förstå informationen man från skolan, inte kunna hjälpa mina barn med läxorna.
Mm.
Det här,
massa svårigheter som man måste ta sig igenom på något sätt.
Ja, precis. Mm. Men, och sen så hittade jag ju så småningom min plats i Kina, och hittade svenska vänner. Så att det förstår jag också varför man gör som invandrare. Kanske omge sig med människor från samma kultur.
Ja, för man behöver känna den här samhörigheten någonstans.
Och vila lite, att omge mig med människor som också tyckte att det var okej att jag ger mina barn sockerfri yoghurt.
Ja, ja, jag fattar. Men du, alltså jag blir ju så nyfiken på hur du är så här formad och bara kom på de här sakerna som ju är helt fantastiska. Och då måste vi backa klockan helt enkelt. Okay. Vi gör ett hopp till vem Bonnie är från allra första början.
Ja, hur långt tillbaka ska vi hoppa?
Ja, men kan vi inte hoppa till från var är du ifrån och...
Ja, wow. Den frågan, var är jag ifrån? Alltså jag är ju en blandras. Jag har flyttat runt väldigt, väldigt mycket. Så jag brukar välja delar av det beroende på vem jag pratar med och hur jag vill positionera mig.
Ah, okej. Vad spännande. Vad vill du välja idag?
Ja, men precis. Ska vi vara ärliga här?
Det brukar vi ju vara här i Karriärpodden.
Precis. Nej, men jag har alltid bott i Stockholm.
Mm.
Men jag började... Jag föddes i Nälsta, ett litet område utanför Vällingby, eller i Vällingby. Mm. Och när jag var ett år flyttade vi till Värmdö. Så jag i mitt hjärta och själ är ju en skärgårdsunge.
Mm.
Och jag föddes ju då på 70-talet. Mm. Då var det ganska tomt på Värmdö.
Mm. Det var
det fanns inga
så.
Egentliga grannar, någon bonde och lite sommargäster. Så att jag är ju uppvuxen på båt och... vatten och så. Och sen så skilde sig mina föräldrar när jag var 6 år. Och så att jag är också då uppvuxen med en mamma som vid skilsmässan får för sig att hon ska plugga juridik.
Mm.
Ensamstående med 3 barn. Så vi flyttade då in till min mormor och morfars garage. Ombyggt garage, så att det var tapeter och det fanns sängar. Så att, ja.
Så du har inte stampat jordgolv liksom?
Nej, inte stampat. Nej. Och jag är uppvuxen med jättemycket kärlek. Däremot hade jag inga leksaker. Och inga prylar. Alltså materiellt väldigt torftigt hela skolåren.
Mm.
Ville inte heller vara till besvär för att min mamma hade ju väldigt mycket att göra. Bara förstå och plugga juridik. Mm. Som 20-åring är ju tufft nog. Men då, att ha 3 barn, varav då mellanbarnet har autistisk syndrom.
Mm.
Och
vad är du i skaran?
Jag är inte mellanbarn.
Nej, jag
är yngst.
Du är yngst.
Mm. Och ja, men när jag var 6 år gammal, då flyttade vi till Kallhäll. Och då hade jag en nyckel runt halsen.
Mm.
Och gick hem själv från förskolan. Därför att mamma hade inte råd att ha mig på förskolan hela dagen. Utan jag gick bara förmiddagspasset på förskolan. Och sen gick jag hem och lagade min egen lunch. Och väntade på att mamma skulle komma hem.
Mm.
Mina brors gick då i skolan. Så att där är jag också väldigt ödmjuk för att den här dagisavgiften på några 100 lappar. För vissa människor gör det en stor skillnad.
Mm.
Och för mig var det då att jag kunde inte äta lunch på förskolan. Och när jag sen började skolan, då kom jag in i skolan med ett mindset av att men jag är stor. Jag har nyckel hem, jag lagar min egen lunch. Så jag var ju inte världens lättaste unge i skolan. Utan om det var någonting som inte passade mig, då gick jag hem bara.
Mm. Du klarade dig själv väldigt tidigt.
Ja.
Vad är det här, alltså när du tittar på det här, vad är det som du tror är de viktigaste aspekterna som har präglat dig till att du har blivit den du är?
Ja, alltså en sak är ju då det här att inte vara till besvär och att inte be om hjälp. Det är ju någonting som jag nu, 45 år gammal, har spenderat 10 år i terapi. Att försöka komma över. Nu är jag på en plats i livet där jag kan be om hjälp.
Mm.
Och så noterar jag känslorna som kommer upp när jag ber om hjälp. Då jag också är extremt obekväm i att be om hjälp. Mm. Jag tackar ja när någon erbjuder mig hjälp. Men jag har under väldigt stor del av mitt liv, om någon erbjuder sig att hjälpa mig, så har jag tackat nej. Mm. Så att de får proppa tipsa på att hjälpa till. Kanske fråga 3 gånger. Okay. Och då om jag känner att den här personen vill hjälpa, så att om jag låter dem hjälpa så gör jag dem en tjänst. Då känns det bra att ta emot hjälp. Det har jag kommit över nu.
Mm. Men du har fått kämpa lite med det här.
Det har jag fått kämpa med länge. Och,
ska man bygga bolag så är det ju bra att kunna ta hjälp.
Ja, men verkligen, om man ska skala och delegera och också ta hjälp av... Nej, men så att det är en helt ny värld som har öppnat sig. Ja. Så att det är väl, om det är någon, något litet barn där ute, eller någon som har ett inre barn som har svårt att ta emot hjälp och be om hjälp, så är mitt råd är att gör vad ni kan för att komma förbi det. För det är en hel värld som öppnar sig.
Mm.
Och man blir också omgiven av hjälpsamma människor.
Precis, har du kommit på det nu att folk faktiskt vill hjälp?
Ja. Och inte bara människor som lastar på en saker.
Nej.
Och en annan aspekt då är ju att jag är bekväm i att vara obekväm.
Mm. På vilket sätt då?
Ja, men för min del, alltså det är klart att jag uppskattar en skön säng och lena lakan och ha hög trådtäthet och så. Men jag är också jättelycklig i väldigt enkla saker. Så jag hade inga problem att bo i en pytteliten lägenhet i Shanghai eller liksom bära vattenhinkar på väg hem innan jag kom på att man kunde prenumerera på rinnande vatten.
Ja, men och, så du hittar liksom lyckan i andra saker, låter det som också.
Ja, men jag är slittålig. Det tror jag att man, det är bra.
Mm.
I alla fall om man ska starta. Jag gör det jag gör, så är det bra att vara slittålig. Så jag har en hög uthållighet. Och sen är ju jag väldigt tacksam.
Mm.
Alltså jag är jättetacksam för saker som jag tror många tar för givet.
Mm.
Att kunna gå på Coop och välja vad jag vill.
Mm.
Inte behöva fundera på om paprikan är dyr. Utan bara, jag kan köpa mat.
Mm.
Jag är jätteglad över.
Mm. Så inte liksom fått det så serverat?
Nej.
Men du, finns det flera så här stunder och episoder som du får upp nu? Så här, jag rullar ju ut hela din livslinje här nu. Som du tror har varit så här betydelsefulla för dig? Det kan ju vara både toppar och dalar, som jag ju pratar om väldigt mycket här i podden. Men alltså stunder som man bara så här, där hände det någonting som var avgörande vägskäl för mig.
Men det finns ju många sådana vägskäl. Jag tror alla, jag ska inte säga så, men jag har ju pressat mig själv lite för långt ett antal gånger.
Mm.
Så att jag känner ju igen tecken på det, jag tar hand om mig själv mycket bättre nu. Jag vet att det finns ju positiv stress och negativ stress. Att negativ stress kan sätta sig i kroppen.
Mm.
Så det här med basic, att sova bra, äta bra och träna, kommer man så långt på.
Mm.
Och sen också, alltså, om man jobbar för hårt och inte tar hand om sig under väldigt, väldigt lång tid, så kan den stressen också sätta sig rent mentalt. Att man blir väldigt ledsen.
Mm.
Alltså det är inte så här. Jag drabbades ju av en lättare utmattningsdepression till exempel.
Mm.
Och då, det som är lite intressant när sånt händer är att när jag hade det, då upplevde jag att hela livet var mörkt och på ett visst sätt. Alltså man börjar blanda ihop sig själv med omgivningen.
Mm.
Men egentligen är det ju bara kroppen som är väldigt trött och ledsen och behöver vila.
Ja. Var det något särskilt som hade hänt, eller var det under längre tid som du hade kört på för hårt?
Hade kört på för hårt under längre tid.
Mm.
Och det tror jag, det är någonting som väldigt många entreprenörer drabbas av.
Mm. Jag ler här och räcker upp handen, att det kan hända.
Ja, men precis. Och också någonting, jag hörde att självmord är överrepresenterat hos entreprenörer.
Mm.
Och det tycker jag är lite intressant och någonting man ska prata om.
Mm.
För väldigt många just entreprenörer har en väldig glädje och drivkraft. Och den här inre motorn kan göra att man kör slut helt på sig själv.
Mm.
Så att jag började ju fantisera om Jag hade riktigt, riktigt mörka tankar. Och det som räddade mig är att i grunden så vill ju jag leva. Så att jag har ju...
livsglädje.
Ja, men jag funderade också så här, vad är det egentligen jag vill? Vad är det jag är ute efter? Och det är ju att få vila. Liksom.
Att få vila.
Ja, och vad är det som gör att man inte låter sig själv vila?
Så att det är någon strävan som du vill uppnå. Det här är så intressant med drivkrafter. Vad är det som har du forskat i det själv också? Vad är det som får dig att göra det här då, trots att köra så hårt så att kroppen nästan då ibland inte heller får vila?
Ja, men precis. Alltså jag tycker det är så väldigt spännande med det mänskliga psyket och hur vi fungerar. Och är man mentalt stark och har väldigt mycket driv, då blir det lätt så att kroppen inte hänger med. Jag tror att det där hänger. Det är så basic. Man måste sova, man måste äta bra och man måste träna. Och har man då en... För jag älskar min hjärna jättemycket. Den har så storslagna idéer.
Ja, den verkar ha det.
Och sen har jag en kropp då som måste genomföra det här som då min hjärna får för sig att jag ska göra. Och nu pratar jag inte bara bolag, utan det är möblera om. Det är flytta på saker, bygga. Alltså, jag möblerar om alltså oproportionerligt ofta.
Gör du det?
Ja. Och jag försöker låta bli att möblera om, men...
Men det är någon drivkraft även i detta, låter
sitta,
det som.
Jag kan sitta hemma och sen så bara plötsligt inse, nej, undrar om vi inte bara ska byta plats på de här två rummen. Och sen så börjar jag göra det, för att det är en sån bra idé. Och mitt i när jag står där och ska baxa den här sängen mellan två rum och allting, så vad håller jag på med? Nu måste jag slutföra det här. Kunde jag inte bara låta det vara ett litet tag?
Ja, det är någon sån här automatisk grej hos dig förmodligen då, låter det som.
Ja. Och så att jag försöker nu, eftersom man då har en hjärna som ger mitt framtida jag en massa uppgifter och läxor. Så nu ser jag det som att jag också måste ge mitt framtida jag lite gåvor och presenter.
Det låter som du har fått reflektera över det här en hel del.
Ja,
men alltså att bygga ett bolag så som det ser ut nu, det förstår man ju. Du har jobbat en hel del under de här 10 åren är det då, eller?
Ja, jag är ju vad jag själv kallar functioning workaholic.
Ja.
Jag måste också vara tydlig. När jag säger att jag ger mitt framtida jag en massa presenter, då menar jag då inte köpa prylar.
Nej. Nej, jag förstod det.
Du förstod det. Bra. Jag hoppas alla lyssnare förstod det. Så att, för att få saker kan ju också vara en läxa. Att någonting man ska ta hand om. Men nu pratar jag om så här, ta vitaminer, åka på spa, vila.
Gåva till dig själv.
Functioning workaholic, så som jag ser. Det är som jag har insett. Och jag insåg det här begreppet, functioning workaholic, det myntade jag nu i augusti, när jag var på Wilderness-festivalen i Cotswold.
Okej!
Helt underbar festival.
Vad är detta för något?
Nej, men det var en dansfestival mitt i covid. England hade precis släppt på sin karantän, släppt på restriktionerna. Man fick dansa efter 2 år av att inte dansa.
Aha.
Och jag har en väninna som bor i Cotswold som jag har saknat och inte träffat på jättelänge. Och jag hade inte tagit någon semester under hela sommaren, bara jobbat i princip nonstop hela sommaren på grund av att vi börsnoterar. Men då hade vi lämnat in alla papper till Nasdaq och det här var en period av väntan. Så jag tyckte att nu kan jag ta torsdag, fredag ledigt. Och var då?
2 dagar ledigt.
Precis, jag räknade som 4 dagar eftersom jag också tog helgen, men jag insåg att man ska vara ledig på helgen. Och det försöker jag vara, ska jag också bara säga. Men när jag var i Cotswold, jag hade jätteroligt, dansa hela tiden. Men jag saknade mitt jobb. Jag saknade min personal. Så himla konstigt. Och jag bara, alla var med på att jag var där, så att de skulle inte störa mig. När jag var inne på Slack så skrev Josefin, bort från Slack, Bonnie, du ska vara ledig nu. Okej, jag ska inte vara online här. Och sen var det några saker som jag ändå tänkte, jag höll på att förhandla med lite kontrakt och höll på att deala. Och så står jag där utanför de här festivaltälten, andra dansar. Och så står jag utanför och håller på och dealar med mina grejer. För jag kan inte låta bli. Som en total missbrukare. Men så det tänker jag också på, men vad är missbruk och vad är riskbruk? Och, nej, så det tänker jag, functioning workaholic, det är ett bra namn, tänker jag.
Ja, men det var ju verkligen. Men vad hände? Du gjorde det du skulle göra där, eller?
Nej, men jag hade jätteroligt. Jag dansade och jag jobbade lite.
Och du jobbade lite.
Och jag jobbade lite. Och
gick smygjobba runt. Lite, som jag brukar säga.
Smygjobba lite. Mm. Och, men för mig, det är inte helt avkopplande att ha helt ledigt.
Nej.
Däremot så var jag ju nu på någon form av silent retreat. Mm. Då tog jag en fredag ledig. Så fredag, lördag, söndag.
Kunde du koppla bort det helt och hållet?
Ja, det kunde jag.
Då kunde men då var man ju också tvungen.
Ja.
Mm.
Ja,
men inga mobiler eller TV?
Inga mobiler, ingen TV, inga böcker, inga distraktioner. Och då är man ju bara ensam med sig själv. Och kunde vara i nuet. Och...
Vad hände med dig då?
Nej, men jag känner mig väldigt balanserad. Det här är ju då som en av mina presenter till mitt framtida jag. För jag tänkte nämligen, nu Bonnie ska du åka på silent retreat. Ta hand om dig, det var detox, bra mat. Och jag ville göra det för att mitt framtida jag, alltså Bonnie som ska leverera hösten 2021. Hon ska ha varit på ett silent retreat och ha laddat batterierna innan. Så det är någonting som jag har lärt mig av att leva med mig själv nu i 45 år. Är att vara lite förutseende och lägga in sådana här små vila här och där.
Mm.
För att förebygga.
För att det inte ska liksom gå i spinn när det väl händer saker. Ja, vilket det ju gör nu då verkligen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du, det finns några till saker i din bakgrund som har fascinerat mig när jag började läsa på om dig. Bland annat, ska vi ta det här med tidningen? Och kvinnor och golf var det.
Kvinnor och golf. Kvinnor och golf, det kan vi ta. Så det här var då efter IT-kraschen.
Mm.
Under IT-kraschen så blev jag av mitt jobb, för jag var ju specialiserad på internet och telekom. Och då hade jag en period när jag var ute och seglade. Jag fick min medelålderskris när jag var i 20-årsåldern.
Okej, redan så tidigt.
Alltså. Så att den här golftidningen, den är sprunget ur min medelålderskris.
Mm. På vilket sätt var det en medelålderskris?
Nej, men så här, år 2000, då tyckte jag att jag var the shit. Jag var strategikonsult inom internet och telekom. Coolaste jobbet man kunde ha då. Jag bodde i en fyra på Bastugatan, Bellmansgatan i stan. Tillgång till takterrass.
Mm.
Jag var gift med en lång, härlig, jättesnygg kille som spelade musik. Han skrev en låt till mig som han sjöng på vårt bröllop. Mm. Allting var bara
perfekt
och... Ja, det var high on life. Sen då kommer IT-kraschen och jag blir av med jobbet samma vecka som jag och min man tar av oss ringarna och kommer på att vi ska vara vänner och inte gifta. Och vi är vänner än idag.
Mm.
Underbar människa. Men det är väl ett tips till alla där ute att man inte ska gifta sig när man är 20-årsåldern, för man vet inte vem man är då. Jag visste inte vem jag är. Jag kanske ska prata för mig själv istället. Men så då... Det gjorde att jag hoppade på en segelbåt och seglade runt Grönland och till Kanada och USA.
Över Atlanten.
Ja, och jag ville komma bort från Stockholm. Jag ville komma bort från alla jag kände, alla som visste vem jag hade varit. Jag ville inte möta folks blick och den här, hur mår du?
Nej.
Utan jag ville bara skaka loss från allt det.
Mm.
Och att, men, för det var sån kris. Hela egot bara rasar ihop i någon sorts... Att vara frånskild och arbetslös. Ja. Från att ha varit the shit.
Ja. Det var ett pladask där. Liksom.
Ja, jag behövde hantera det.
Men du seglar över... Hur gick det här till då? Var det något
stort fartyg? Jag mejlade... En person som jag hade läst skulle göra en världsomsegling. Så jag mejlade honom på fredagen. Hej, jag heter Bonnie. Jag är inte så bra på att segla, men jag är positiv och har mycket energi. Vill du ha hjälp?
Så hade du seglat överhuvudtaget?
Jag hade gått en seglingskurs på 4 dagar.
Okej. Okay. Mm.
Mm. Och jag har ju bott i skärgården, så jag tänkte, men vatten kan jag. Jag är inte rädd för vatten. Men jag är ju en motorbåtsunge.
Mm.
Så det här med segling var nytt. Nu är jag ju grym på att segla. I den typen av seglatser. Jag kan hantera en stor båt i storm.
Mm.
Utan problem. Jag skulle nog kanske inte våga segla i skärgården. Eller jag skulle inte kunna tävlingssegla. Det finns ju många olika typer av segling. Men
inte kappsegla på det sättet, eller?
Nej, det är en helt annan... Ja. Alltså när man seglar över Atlanten, då har man ju samma segel i 4 timmar.
Just det. Och det finns inga kobbar och skär och
navigera kring. Nej, och ingen trafik.
Nej. Precis. Men du, vad hände där då? På den här långa seglatsen som det var då? Vad hände med dig då då?
Men jag kom ju fram till att jag är Bonnie. Jag är skottsäker.
Mm.
Alltså mitt inre jag är ju den jag är. Och allt det här runt omkring, det är bara snömos.
Mm.
Vad jag jobbar med, var jag bor någonstans, vad jag har på mig, vad jag har för prylar, vad jag sitter i för stol.
Mm.
Jag är ju den jag är.
Så du liksom någonstans fann dig själv där på segelbåten?
Ja, och också att jag kände mig ett med jorden, med naturen på något sätt. Att så här, se månen gå upp över en horisont som är 360 grader. Mm. Att kunna läsa vinden på vågorna och att kunna styra båten.
Mm. Det är lite självledarskap i det här också, eller hur?
Ja,
alltså att,
ja.
Att både hitta sin inre kompass och att kunna managera både sig själv och en båt då i det här fallet.
Men, ja, men verkligen, och ha tilltro.
Mm. Vad spännande. Och hur ledde det här sen till golf?
Ja,
idén då?
Precis. Förlåt, nu fick jag ett långt stickspår.
Ja, men det var, jag ville veta om seglatsen, så det var bra.
jo, sen då kände jag väl efter ett tag att det var kanske dags att stadga mig lite. Så jag var tillbaka i Stockholm efter en av de här seglatserna. Och jag sitter på Sturehof med en väninna och så ser vi en skylt där det står Sturehofs golfvänner. Och så tittar vi på den och bara, det är bara män i den här golfklubben. Och så bara, ja, börjar vi prata om hur gubbig golfen är. Och ja, det finns ju ingenting att läsa, säger min väninna. Och så bara, började vi skämta om, vi kanske ska starta ett golfmagasin för kvinnor.
Mm.
Och då, det här var ju 2004, då hade tidningen Mama precis kommit ut som var det första nischade kvinnomagasinet.
Mm.
Innan så var ju kvinnomagasin var väldigt breda. Så att vi tyckte att det vore väldigt roligt också att så här synliggöra den medelålders golfande
kvinnan. Men spelade
du golf
själv då, eller?
Nej, lite grann. Jag hade tagit ett grönt kort. Så det vill jag väl inte säga. Jag fick ju lära mig spela golf väldigt, väldigt fort. Så att det tror jag också var en fördel, att jag var inte så insnöad i hur man brukar göra eller vad som är viktigt, utan jag kunde ju ta ett helt utifrån perspektiv. Så att, den här tidningen, jag är jättestolt över den, och att vi fick ju ett genomslag. De som hade tillverkade golfutrustning var ju tvungna att göra annonser för kvinnor nu när det fanns en tidning. När vi, de första annonsörerna som vi, eller den första tidningen, då var det ju herrklubbor.
Ah.
För att de hade inte bilder på sina damklubbor. Så de fick ju köpa annonser i vår tidning med herrklubbor.
Men gud, alltså, men det låter ju som det är 1800-talet istället.
Ja, ja. Och så att
ja, så du var lite revolutionär där i golfbranschen också, ja. Kan man säga. Och sen är du i app och den digitala världen och gör goda saker här nu, kan man ju säga.
Mm.
Och det är ju mycket spännande som händer. Ska vi prata lite om den här omvända börsintroduktionen också kort? Bara berätta, hur går det till det här?
Ja, det jag gör nu, det är en... Nu börsnoterar vi Bonsun genom ett omvänt förvärv.
Mm.
Vi har då köpt upp ett företag som heter Papily.
Mm.
Papily är de som har utvecklat den här tjänsten för stress. Hur man lär sig hantera sin stress. Och det är en produkt som vi på Bonsun älskar. Tycker att den är jättebra. Vi ville väldigt gärna ha den i vår familj och paketera den och ge den uppmärksamhet den kräver.
Mm.
Så vi köper upp Papily, men eftersom Papily ligger på börsen så vill vi ju ha deras organisationsnummer.
Mm.
Då gör man en apportemission där Papily emitterar mer aktier än vad de har.
Mm.
Så att ägandet tippar över.
Ah.
Så byter vi namn på Papily till Bonsun. Och det gjorde vi igår.
Ah. Men gud, vilken häftig grej. Och då blir det också ett större bolag då förstås med de här sammanslagningen.
Ja, det blir ett större bolag med mer produkter.
Hur stort är det nu då?
Ja, det här är intressant. Hur mäter man storlek på ett bolag?
Jag tänkte, jag säger så får du välja själv hur du vill.
För det är, väldigt många vill ha det kvantifierat. Så. Hur många anställda finns det? Hur stor omsättning är det? Det finns så många olika sätt att mäta
och
saker.
Hur finns det många länder?
Precis. Vi är numera 14 anställda. Vi har kvar 1,5 från Papily. De var inte så många anställda. Men däremot har de väldigt många samarbetspartners.
Mm.
Coacher och psykologer som använder det här
programmet. Jag borde hänga med.
Ja, du borde hänga med oss. Och sen, så det här, alltså Bonsun Vi är 14 personer, varav 10 är programmerare.
Mm.
Så det är ju vi skriver kod hela dagarna. Mm. Och det här är ju någonting som är väldigt härligt med digitala produkter. Är att man behöver inte vara en jättestor skara människor.
Nej, för att nå ut väldigt brett. Mm.
Och vi säljer i 95 länder.
Ja. 95 länder?
95 länder.
Hur har du liksom fått den spridningen?
Ja, men till att börja med så har jag lärt mig ett och annat om vad som är skalbart. Och det är det den virtuella barnmorskan har hjälpt till med. Mm. Bara känslan att kunna se hur en kvinna i Mexiko, en kvinna i Afghanistan, en kvinna i Kina och en kvinna i Australien gör samma sak i appen. Mm. Därför att de har troligtvis samma personligheter, är i samma trimester. Och bara inse hur lika vi människor är.
Mm. Oavsett var vi bor.
Ja, mm. Och också efter min tid i Kina så har jag också insett vad är det som är olika. Vad skiljer sig en kultur åt? Och hur kan man ta bort sånt från appen?
Mm.
Hur kan man ta bort sånt från en digital lösning? Så att alla, oavsett var man är i världen, känner igen sig. Vad är det man ska ta bort? En sak till exempel som jag är jättenoga med, där jag hela tiden får påminna personalen är, vi säger ju till exempel inte god jul, glad påsk, aldrig.
Nej, just det. För det ser ju så annorlunda ut.
Ja, alla firar inte jul.
Nej.
Alla firar inte påsk.
Men ni får tänka väldigt så här globalt hela tiden, ja, i kommunikationen.
Och, precis, och vi har ju ett globalt team. Alltså på Bonsun så finns det 3 olika nyår. Nepaleserna har 1 nyår, kineserna har 1 nyår, vi i Sverige har vårt nyår.
Mm.
Och det blir så lätt att man bor i Sverige och så vill man säga gott nytt år till hela världen, 31 december.
Ja.
Men alla firar inte nyår då.
Nej.
Så tar man bort det, då har man ju någonting som är väldigt skalbart.
Mm.
Och sen finns det ytterligare några lager på det.
Men du, om man skulle prata om din liksom ledarskapsresa här nu under de här åren. För du har ju varit vd hela tiden, väl? Eller?
Ja.
Så undrar jag, vad är det för liksom viktiga nycklar kring ledarskap som du har också nu landat i?
Ja, jag önskar ju att jag redan när jag var 20 då, 25, när jag startade Red Tea, att jag hade vetat lite mer vad jag vet nu. För då hade jag någon form av bild av hur man skulle vara som chef. Man skulle låtsas veta allt. Man skulle inte visa sig sårbar. Man skulle inte låta någon se om man var stressad. Alltid låtsas ha koll på läget, även om man inte hade det. Och i ett startup, i ett företag, så händer det olika sätt. Och jag visste inte hur liksom mina känslor och mitt beteende och mitt humör kunde påverka personalen. Det var helt, om jag var på off humör och gick in på mitt rum och bara stängde dörren, då blev ju personalen bekymrad över att det var någonting som hade hänt i bolaget.
Mm.
Och om det hade hänt någonting i bolaget som personalen visste om, att så här, nu ser det dåligt ut här och jag kommer in och låtsas som ingenting, då blir de också ganska det blir liksom inget bra.
Nej, så att
nu, och jag säger inte att det här är så man ska göra, men det här, så här är så jag gör, att jag berättar ju allt för min personal. Om jag har ont i magen, om jag haft en dålig dag på morgonen hemma, om jag är ledsen för någonting privat som har hänt i helgen, då vet de det.
Mm.
De vet mer om mig än liksom egentligen någon annan. Jag håller mitt team väldigt, väldigt nära. Är det någonting som är problem på jobbet, så vet de också det. Och om jag är osäker på någonting eller känner mig omotiverad, så säger jag det.
Mm. Så du är väldigt öppen och transparent.
Ja, med allting. Mm. Och det är till och med så att om jag känner mig off och är trött och på dåligt humör, då kan jag säga så här, hörni, vet ni vad, nu går jag hem. Och också för vi jobbar väldigt många, mycket, jag tror hela ledningsgruppen på Bonsuni är Functioning Workaholics. Och det blir lätt så om vi jobbar kvällar och helger när man verkligen måste det, vilket...
Ja. Och gå ifrån den här middagen helt plötsligt.
Och gå ifrån middagen, ja, precis. Men fördelen med det är att då kan man också gå 16:00 en onsdag om det är lugnt och inte finns någonting att göra. Och om jag gör det, då kan jag signalera till dem att de också kan ta liksom sin tid om de behöver det.
Arbetssätt kan man säga då.
Ja. Mm. Mm. Sen så har jag blivit bra på rekrytering.
Mm.
Jag har gick en NLP-kurs för herrans massa år sedan.
Och då ska vi berätta vad NLP står för. Är det neurolinguistic programming?
Ja,
eller hur?
Precis. Mm. Och då ville jag lära mig hur jag på 15 minuter kunde förstå vad som motiverar en människa.
Mm.
Därför att jag ville kunna sålla ut dem som kan motivera sig själva. Mm. Det är väldigt härligt att ha människor omkring sig i ett bolag som har en egen drivkraft.
Mm.
Det blir så mycket lättare då.
Vad var nyckeln i det då?
Nej, men en takeaway från det är ju att människor är olika på jobbet och hemma. Så man har ingen aning om hur ens kompisar är på jobbet. Och om man intervjuar någon på NLP så måste man hålla sig till ämnet. För om man ställer frågan om hur personen köper en bil, så det enda man lär sig är vad den personen tänker när den köper en bil.
Mm.
Man kan vara helt olika på jobbet och hemma. Så man kan vara jättedriven på jobbet och vara väldigt lat hemma.
Mm.
Otroligt beslutsför på jobbet, men inte så much hemma.
Mm. Så att hålla sig till det man är intresserad av att fråga om, så att säga. Det är det. Mm. Det är jätteeffektivt att också prata om case, och vi pratar ju mycket om kompetensbaserad intervjuteknik i rekryteringsvärlden nu. Det är lite liknande, att man håller sig liksom till det som är, ja, det som är relevant för jobbet, så att säga.
Ja, exakt. Mm. Och sen måste jag lägga till en sak. När jag säger att jag har blivit grym på rekrytering, så menar jag inte, så ljög jag också lite.
Man kan alla göra misstag.
Ja, men så här, att jag har ju en person i mitt team som har jobbat 4 år med rekrytering. Så att vi har sagt nu att vi släpper inte in någon i bolaget som inte också hon har intervjuat.
Mm.
Så att jag gör första
och
sen gör hon andra.
Mm. Mm, det är bra att det blir en... Det blir också en form av kulturbarometer i det där, eller hur? Att man liksom känner efter att det blir rätt. Man behöver inte älska varandra allihopa, men man måste ändå bottna i lite samma värderingar och sånt där, eller hur?
Ja, precis. Men jag vet ju att jag kan gärna anställa folk för att de är härliga människor och smarta.
Mm.
Men nu när man växer och skalar, då behövs det liksom ytterligare ett lager på det.
Ja, ja. Och ska du nu växa ännu mer? Kommer det bli så nu automatiskt när man går till börsen?
Ja.
Ja.
Så vi har ju inte börsnoterat för att ligga stilla.
Nej,
där.
Exakt. Nu kommer det hända ännu mer grejer.
Vi börsnoteras och sen så ligger vi där och puttrar. Nej, nej, nej. Nu är det världsdominans.
Ja. Och vad innebär det? Att ni kommer att applicera ännu fler områden till det här liksom hälsa och kvinnors hälsa? Eller?
Det vi ser framför oss är ju att skala upp rejält de produkter vi har.
Mm.
Sen har vi varit öppna med också att vi tittar på förvärv.
Mm.
Vi har ju ett antal gånger nu startat en produkt från grunden och byggt upp det. Alltså med den virtuella barnmorskan, IVF-appen, med den här stresstjänsten. Det är ju, men det finns ju också, vi behöver ju inte uppfinna hjulet på nytt.
Nej.
Så att det inte, vi kommer fortsätta produktutveckla, skala upp det vi har, men också titta på hur kan vi komplettera upp vår verksamhet med förvärv.
Och det är ju också så himla viktigt område, tänker jag, med kvinnors hälsa just. Att det är så historiskt att det ligger efter så mycket kring hur vi blir omhändertagna och kan ta om hand om oss själva också. Så att jag tycker det är heja dig.
Tack!
Men du, jag är också väldigt nyfiken på innan vi börjar summera. Vad är det för så här, skicka med grejer som att bygga bolag på det här sättet som du har gjort framgångsrikt? Vad har varit liksom de viktigaste parametrarna i det?
Jag tror ju att Det är en sån klyscha att säga att man gör det, att man ska jobba med det man brinner för. Men det är ett ganska hårt jobb att bygga ett företag från noll. Att ta någonting som inte finns och sen skapa det och bygga det. Och så särskilt när man gör det, när vi startade då pratade man inte ens om digital hälsa. Folk trodde att jag var knäpp.
Mm.
Så att det är så många man behöver utbilda. Man ska utbilda kunderna i produkten man har, för den finns inte. Marknaden, investerarna. Så att det tar väldigt, väldigt mycket energi. Så att det är uthålligheten, tänker jag på. Jag visste ju när jag startade Red Tea att då tänkte jag så här, det här kommer ju ta minst 5 år innan vi har kommit någonstans. Men i själva verket tog det ju 10 år. Det är väl en sak att man ska... det är lätt att överskatta hur långt man kan komma på 1 år. Men också underskatta hur långt man kan komma på 10 år.
Hur mycket har du planerat då?
Jag har planerat allt, eller att säga.
Ja, men liksom så här långsiktigt, kortsiktigt...
Jag upplever ju att jag håller mig helt fast vid den visionen jag hade från början. Så att bolaget är på linje, precis med vad min avsikt har varit hela tiden. Sen har ju vägen dit ibland varit lite krokig. Så vilka länder man lanserar i, vad som fungerar och inte. Så att jag gör allt ifrån långsiktiga planer till väldigt korta planer. Så närmaste veckorna, närmaste 3 månaderna. Och sen väldigt... Så att egentligen skulle nog säga... på lång sikt har jag en bra idé. Och sen så på kort sikt. Men vi har ju möten varje dag i bolaget. Varje morgon har vi möten allihopa. Daily stand-up.
Okay.
Det är för att det ska kunna gå så fort.
Fort, ja. Det är ju något som, teknisk utveckling överlag, där är det ju väldigt effektivt att ha sådana snabba
möten. Precis, och det är nog så eftersom vi är ett techbolag och det är så många programmerare att vi har det i vårt DNA. Så även i ledningsgruppen så har vi bara stämmer av. Varje morgon får alla 1 minut att bara berätta om sin dag.
Ja. Jag tänker ju ditt arbete med styrelsen och den här liksom finansiering och sådana saker. Vad finns det där för lärdomar?
Alltså jag tror på att i allt man gör omge sig med människor som är intelligenta och har samma värderingar. Gärna också som ger energi, därför att man kommer behöva det. Man vill inte någonstans vara omgiven av energitjuvar, för att man behöver all kraft man har. Och sen, jag är en stor fan av att säga högt hela tiden vad jag behöver. Och då får man det. Då kommer det människor.
Att våga uttala vad du behöver.
Ja.
Vad har varit det tuffaste för dig?
Det tuffaste har nog varit allt man får göra avkall på privat när man startar ett bolag. Alla fester man inte kan gå på, som man sen så småningom inte blir bjuden på för att folk vet inte att man är hemma eller tillgänglig. Alla semestrar man inte åker på, att sitta på kontoret och jobba, och sen så ser man alla som instagrammar från sina semestrar. Och att göra det för att man vill det här, jag har ju valt det. Det som blir tufft är när någonting sen händer och man får de här dipparna, då börjar man ifrågasätta sig själv. Så att det skulle jag nog säga är tufft, den mentala resan. Jag har börjat lyssna mycket på en kvinna som heter Marissa Peer, och hon pratar ju om att man ska göra sin hjärna till sin partner. Så att det här med att ta hand om hur man tänker och vad man säger till sig själv, alltså den egna inre rösten, det tror jag är nyckeln.
Och det har du fått jobba en hel del med, att hitta den här inre rösten då?
Ja, alltså precis. Alltså, Den har ju alltid funnits, men man har ju så många inre röster. Det är väl det.
Det är det som är så jobbigt. Nu ska du jobba på. Nej, det ska du inte alls det. Ja, eller hur? Ja, men det där... jag brukar ju prata om... Jag är ju psykosyntesterapeut. Jag vet inte hur mycket...
Nej, men jag älskar psykosyntes. Ja,
vad bra. För där pratar vi mycket om delpersonligheter och den inre rösterna och hur de ofta... har ett kakafoni och inte pratar en i taget.
Nej, men exakt. Och det var ju faktiskt psykosyntes som hjälpte mig ur min utmattningsdepression.
Mm.
Det och allting jag kunde googla på internet om hur man tar hand om sin utmattningsdepression. Men jag tog en 4 dagars intensiv kurs i psykosyntes. Ja. Att just det här att göra... att jag fick en förståelse för de olika omedvetna processerna man har och hur det påverkar. Jag tycker det är jättespännande.
Ja, visst är det. Det skulle vi ha börjat med att prata om. Det hade vi kunnat prata om bara. Liksom. Ja. Men vad var det där för delpersonlighet som pratade nu? Men det kanske blir ett väldigt konstigt poddavsnitt för de som inte...
Vad behöver de här delpersonligheterna?
Ja. Ja, men så intressant. Och höra dig prata både om dig själv och ditt bolagsbyggande. Och det jag är så här, sitter med en så här bubblig fråga, det är ju vad är det som får dig att bli, vara den här som jobbar på det sättet som du gör så intensivt? För jag känner igen det delvis själv, att vara entreprenör. Det är ju någonting som vi som väljer att vara entreprenörer, vi har ju det här på något sätt i oss. Men det är lite fascinerande. Vad är det som får oss att ändå välja då att, som du beskrev här nu, stå utanför den här roliga dansgrejen och ändå liksom... Har du kommit på vad det är?
Nej. Men jag vet att jag kan inte bli av med det. Men jag har försökt. Jag försökte. När jag hade sålt Red Tea så försökte jag väldigt länge att inte starta Bonsun. Jag försökte starta, jag har en hobby istället. Jag försökte ha ett vanligt jobb och vara anställd.
Nej, det gick inte.
Det gick inte. Så det har kommit på att det här är en del av den jag är. Det är min kärna.
Ja, vad härligt. Det tycker jag du ska fortsätta med faktiskt. Men sen så är det väl så att vi behöver liksom jobba med det där. Vi som är entreprenörer och lite workaholics. Jag brukar också bli kallad för det i familjen. Framförallt.
Ja.
Nej, men och det jag tror att det är svårt att ta bort det helt, men man måste liksom omfamna det och kanske då, precis som du säger så fint, att ge liksom, vilka gåvor kan du ge till dig själv så att det blir harmoni.
Ja, och också man tar ett lager på det här att man är kvinna och en functioning workaholic när det då finns en norm, en samhällssyn där man förutsätts vara hemma och baka bullar och trivas med det.
Mm.
Och om man då hellre jobbar än att städa eller fixa i vad det nu är som ska göras. Så kommer det någon form av skamkänsla. Jag kan känna mig ibland som en sämre kvinna för att jag inte tycker om att laga mat till exempel.
Mm.
Eller tömma diskmaskinen.
Nej.
Och jag vill hellre jobba.
Ja.
Så att jag skulle, i mitt perfekta liv skulle jag ha liksom hemhjälp varje dag som fixar markservice så att jag bara kan jobba och leka med mina barn.
Ja, eller hur? Bara göra det där roliga.
Som en man på 80-talet.
Exakt, faktiskt. Ja. Men du, nu ska vi summera. Och då undrar jag så här förstås, vad är det vi har missat att prata om också? Men det är säkert massor. Men om du skulle... Ibland så brukar jag säga så här att de som... vad tror du att de som lyssnar på vårt samtal känner nu?
Oj, vad har du för lyssnare? Vilka lyssnar på det här?
Ja, det undrar jag också ibland. För det går ju inte att mäta så mycket. Men det är ju en stor andel kvinnor. Men det är en hel del män också.
Mm.
Och de är nog i väldigt många olika åldrar. En del är unga och liksom är nyfikna på vad de ska, kan de bli inspirerade, vad de ska syssla med. En del är hemma och drar barnvagn. tror jag, och lyssnar samtidigt. Nu bara tänker jag högt här. Det blir spännande vad jag får för feedback efteråt. Men ja, och sen är det många som är kanske typ i min ålder eller i din ålder som kanske är lite så här, jag har kört fast lite, jag behöver inspiration. Och är också intresserad av andra människors tankar och känslor kring både jobb och liv.
Vi kanske ska be dem messa dig på Instagram eller Facebook. Exakt. Berätta, ni som lyssnar. Ja. Vad känner ni när Precis. Ni hör det här? Ja. Vi vill veta.
Absolut. Det tycker jag vi gör. Det uppmanar vi till.
Har du någon Facebook-Instagram-sida?
Absolut. Det har vi många olika kanaler. Både Women for Leaders och Karriärpodden. Vi pratar ju om podden i båda de kanalerna. Finns både på Instagram och Facebook och LinkedIn är vi stora också. Mm. Men du, nu har vi gjort reklam för både dig och mig.
Jo, men jag kan säga en sak till alla som lyssnar, som drar barnvagn och som kanske har fastnat i karriären. Det ena är, jag fick ju den här idén när jag rullade vagn med Charlie. Det var då. Så att den här tiden som man, de här pauserna man får i livet, eller när man kör fast, det finns ett frö där. Också när man känner att man har kört fast, det är någonting bra i det. Där kan man hitta ny riktning. Också, jag tror, om man känner sig underskattad och så på jobbet, så är det en väldigt bra idé att starta sitt eget jobb. Att jag kunde göra mig själv till vd för ett förlag när jag var 20-årsåldern, eller nu har jag rekryterat mig själv som börs-vd.
Det verkar kul.
Ja, det verkar kul. För att det är mitt bolag. Det är också någonting som är väldigt härligt med att vara just entreprenör.
Ja, verkligen. Och det ligger så mycket i det där, liksom, när man skjuter ut sig, antingen medvetet eller blir utskjuten, så att säga. Jag berättade ju för dig innan att när jag var allvarligt sjuk, det var då jag kom på de här grejerna. Så att, och det kan ju komma just det här perspektivförflyttningen när man just får ett avbrott i det som bara snurrar runt hela tiden.
Ja, precis.
Ja, bra där. Har du något sista så här medskick som du vill avsluta med?
Ja, men jag tänker, det kan ju vara mitt medskick. Ska jag ha något mer? Men mitt sista medskick, för det är ju universellt till alla, att jag tror inte man ska underskatta kraften i att vara sig själv. Alltså att vara sig själv bara brutalt in your face, rakt igenom till alla. Därför det är jättebra filter för de som inte passar omkring, och det gör människor i omgivningen väldigt trygg med vem man är och var man står.
Så var autentisk.
Ja.
Det har du varit nu. Tack snälla Bonnie för att du har varit här hos mig.
Tack, det var jättetrevligt.
Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Bonnie Ropé. Och om du gillade det här avsnittet och det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, får du gärna kommentera och gå in och stjärnmarkera i iTunes och gärna dela avsnittet. Det hjälper oss och hjälper fler att hitta till podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. EQ Executive Search har en helt ny metod för att hjälpa våra kunder att vara proaktiva i sin successionsplanering och ligga steget före för att lösa framtida rekryteringsbehov. Gå in och läs mer om oss och vår metod ProSearch på EQ Executive Search. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver.
protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.